Hej och välkomna gott folk till Prestera Mera avsnitt
493 kanske?
Ja, något sånt kanske. Något
jag
sånt
är lite osäker, men det är där i krokarna.
För ett antal år sedan, eller ett par år sedan, till och med förra året, så hade vi en gäst med oss som precis hade vunnit VM i Race Around Polen, tror jag, i ultracykling.
Just ja, precis.
Och han pratade lite grann då om en dröm om att faktiskt köra RAM. Och inte minst den här mannen har vi just nu framför oss. Nyligen hemkommen, landade igår, har genomfört RAM. Och ska vi göra så att vi faktiskt kastar in honom i podden och säger först grattis och välkommen till Prestera Mera.
Jimmy Rönn.
Stort tack.
Ja, ja, du har ju varit här förut som sagt.
Ja. Alltid gött att vara här.
Ja, erfaren. Alltså det är ju så helt sjukt. Du har ändå cyklat och nu spoilar vi kanske här nu, eller det kanske står i texten, men du vann ju.
Ja, jag vann ju faktiskt.
Grattis, stort grattis till vinsten. Ja.
Det var till och med den 27 februari 2023, avsnitt 387, då hade vi med avsnittet med Jimmy Rönn. Och jag ska säga så här, in och lyssna på det avsnittet också efter det här avsnittet så ni verkligen får höra våra tankar inför RAM. Och så ska vi se hur de alignar med det här avsnittet.
Ja, frågan var, hade ens Polen gått då i februari 23?
Nej.
Det var RAG, eller vad heter det?
Race Across Germany
hade du gjort.
Så, ja. Förlåt mig.
Och du hade tagit rekordet i Sverigetrampet.
Yes.
Mm. Det är på typ 73 timmar och 37 minuter.
Stämmer bra.
Ja,
jag minns för att det är så här 73-37.
Ja, precis, jag är rätt nöjd när jag gjorde det.
Det är så man kommer ihåg det, precis.
Ja, just det. Och jag vill till och med på den här bilden här, så har vi till och med en liten Jimmy Supertucker. Det var någonting som vi fick se ganska ofta genom RAM även där.
Jajamän.
Så det kommer en liten fråga sen, vilken maxhastigheten var genom RAM. Men vi gör så här, vi vänder på det. Du har precis hemkommit från RAM. Vad har du precis gjort? Vad är RAM? Och ta oss igenom här nu. Vad har du pysslat med de senaste två veckorna?
Precis, de senaste 5 veckorna. Så jag har pysslat med förberedelserna. För RAM är ju då Race Across America.
Yes.
Start Oceanside, Kalifornien. Lite söder om Los Angeles. Så det ligger vid kusten. Sen har Pacific Crest bergkedjan som kommer upp. Och sen efter där så kommer det öken.
Just det.
Och då pratar vi 40-45 graders värme. Så därför 3 veckor innan start så var jag i Borrego Springs och Desert Palm och värmeanpassade. Så hängde. När alla andra satt inne i Asien satt jag ute.
Det var så?
Ja, precis. Även på något utställe och käkade lunch så hade de faktiskt bord ute. Där kunde man sitta ute. Och alla bara kollade, vad gör han? Han sitter ute. Han äter ute.
I värme liksom.
Look at the monkey. He's outside. Men det behövdes. För det blev en bra anpassning, men det är varmt. Ja. Det var varmt och då var varmt hela loppet. Men.
Ja.
Men Race Across America är då, det är ju ett lopp som har gått sedan 1982 tror jag. Jag tror att det har gått de flesta åren. Mm. Och är ju ansett som det hårdaste, längsta, ja, flest höjdmeter, varmast, you name it, inom ultracykling då.
Just det.
Och då ett lopp där man startar med tidsintervaller och sen så är det ju ett kamp mot klockan, snabbast i mål.
Mm. Lös det hur du vill liksom.
Precis, man måste följa rutten, men annars är det så här, sov när du vill, gör vad du vill, support och liksom växla cyklar, men du först i mål.
Mm. Så det är supported. Ja, du har precis. Med dig ett team.
Ja, exakt.
Så det men det var även lite när det kommer till supporter. Ta oss igenom även det. Det var inte bara hur som helst supported, utan det fanns ju, det här var supported men med regler.
Yes, och det är väl också en sån här grej att det är ett lopp som går i USA. Mm. Märker man ju på att det finns en rulebook och en rootbook.
Ja.
Och rulebooken är väl på, kan den ha varit på
50 sidor?
Precis, och det är ju 50 sidor med på nivån mikra inte katten. Så det är verkligen så här, ja men det fattar vi väl. Men det står, och att de friskriver sig från alla typer av stämningar och med mera. Mm. Vilket gör att det blir ganska svårt att hålla sig för, eller hålla sig till det. Man ska ju sköta sig, men när de skriver regelboken lite luddigt för att inte kunna bli ansvariga för någonting.
Mm.
Så får man ju sitta och plugga igenom den för både för mig och för the crew. Att liksom, vad kan vi göra? Vad får vi göra? Får vi ha support här? Får vi inte ha support här? Och vad gäller om vi gör så här? Om det är natt också här, får man göra det då? Och så frågar man organisationen. Follow the rulebook. Men den är otydlig.
Lite så gråzoner som man kan. Lite tolkningsutrymme finns ändå i vissa frågor.
Och att de bara... Vi räcker upp händerna. Vi har inte lovat någonting.
Nej, inte svara på några frågor.
Nej,
som man
precis.
Säger inget så har inget sagt. Så, säger.
Mm. Så cykla genom hela USA. Man startar med ett tidsintervall. Först en till målet.
Yes.
Med ett team som man kan som understödjer dig och supportar dig.
Mm.
Vad skulle du säga nu efter att du har genomfört det? Vad var det absolut jobbigaste?
Det var nog faktiskt sista natten.
Ja.
Skulle jag säga. Den, där ville verkligen, kroppen lyckades vinna fighten ett tag. Alltså nu är det dags att vila. Eller kroppen är skallen, ska jag säga. Mm. Den när det var kanske 20 mil kvar, mm. ska jag gissa. Det liksom gick inte att starta om. Det var helt omöjligt. Alltså det, ont i händer, ont i fötter, ont i rumpan. Och det går bara sakta. Och att så här, trött, men inte jättetrött. Men det är så här, det går inte att, det gick inte att tända igång. Tills det var typ 8 mil kvar.
Intressant att den nu kommer så här 470 mil innan bara så här, nu är jag trött.
Men det är så att jag tror att, och det var nog det där, jag höll inte koll på mig själv så att jag liksom så där, jag hann slappna av. Man får aldrig, man får inte börja tänka, man får inte börja slappna av och börja räkna ner liksom, för det är 30 mil långt. Och även om det, och det bjöds ju på en del så här 15-20% där i backar, även de sista milen, så att liksom, det gäller ju att hålla trycket uppe liksom. Men sen när det blev 7 mil kvar, då var det ju skitgött att bara köra tempo, låg i 35-45 liksom. Så att det fanns ju benen, det var ju bara att skallen inte, skallen fick chansen att sådär, nej, nu ska vi vila.
Just det, du gav den chansen att slappna av, nu är snart precis, hemma.
Lite för tidigt.
Ja, olyckorna kommer alltid, vad säger man, när man är precis vid uppfarten liksom. Ja, lite och sådär, så. Man är lite, så det, lite för avslappnad.
Så den var verkligen jobbig, att sådär, man känner att jag är ju hemma, men det kommer ju aldrig fram liksom. Så att, sen hade jag ju en dust där med, var det dag, när var det mina fötter gjorde så sjukt ont, Simon? Var det dag ett?
Du, det var...
Eller dag två kanske?
Ja, jag skulle nog säga att det var precis dag två eller dag tre. Jag var med i supportteamet och fick äran att sitta bakom och följa dig. Och jag tror jag skulle säga att det var dag två och tre. Två framförallt.
När fötterna var blöta länge. Ja. Och du fick en sån skrumpfot att det var blött för länge. Och liksom...
Ja, du fick till graden på en mild grad utav lite så här, men skyttegradsfot helt enkelt. Så när vi tar av dig skorna där inför en backe. Och jag skulle säga att det var precis, det var innan Wolf Creek allt det här. Men där såg vi att, och nu är det, ja men det är russinfot liksom. Ja. Och det var ju det som gjorde det så jäkla ont. Men det var bra för oss att faktiskt se det. För bara så här, oj, ja, det här kommer inte hålla. Liksom. Så fick vi ändra nedkylningsstrategin lite grann.
Ja, precis.
Men där var det väldigt tidigt. Mm. Att du fick liksom så här, du var konstant blöt. Liksom. Mm.
Men var det under nedkylningsstrategin, så var ni i typ öknen då, när det här skedde?
Ja, så det var varmt och så. Det var,
supervarmt, men pisseblöta fötter.
Precis. Så blött skrev och blöta fötter liksom. Och att, så det var väl att det var två dygn med dygnsura fötter, för att det rann vatten från huvudet och is och ner i skorna liksom. Mm.
För ni, rätta mig om fel, men ni åkte igenom där han, David Batra var i det här tv-programmet.
Ja, nästan.
På Grannöknen ungefär. Ja.
Ja, nära Death Valley i alla fall. Ja. Mm. Och det var, vad sa du, 45 grader?
Jag tror jag såg 113 eller 114 Fahrenheit. Och 100 är ju 38. Så att jag tror att 110 såg i många gånger liksom. Och det är ju typ 44 grader i klockan, i skuggan.
Mm. Ja, ja.
Man kan säga så här, det var aldrig skugga.
Nej.
Det var aldrig
klar blå himmel.
Det var verkligen klar blå himmel och fruktansvärt varmt. Och det tog egentligen, det var ju typ bara 7-8 mil dit var det va? Ja. Så vi skulle upp över en liten bergskam och sen så gick vi ner till Borrego Springs. Och sen var du egentligen i värmen ganska ända hela vägen fram tills Colorado, efter Colorado. Sen blev du svalare. Mm. På ett sätt.
Och hur lång tid var det i tid till Colorado för mig som aldrig varit i USA?
Ja, men det är jättebra frågor.
Det är 3 dagar.
Ja, precis. Det blir så sjuka avstånd. Så här. Ja, men det var ju nästan 3 timmar. Så här. Till Colorado från det här nu, Springs, Brooklyn Peak, whatever. Ja. Hade det kunnat vara 3 timmar. Nej, i ditt fall var det 3 dagar. Liksom.
Alltså det var det så här, man start och sen så 4-4,5 timme uppför. Och sen så allt det man klättrade de timmarna ner för 15 minuter. Mm. Och så var en varm hårfön. Sen var man nere i öknen. Och sen så var det liksom, jag skulle gissa att nästan 2,5-3 dagar.
Sen höll det på, sen höll du i sig egentligen.
Ja, höll i sig och sen tills man började klättra där Jörnellbackarna där Forrest Gump ut och springer. Alltså,
just det.
En sån 7% där uppför och sen så liksom ännu mer. Och sen så blev det inte kallt så att man kom upp på höjd i Klippebergen.
Nej, precis. Men det var bara en kort dag.
Ja, precis. En kort dag och sen så utför igen och så började det bli varmt igen.
Men då, för oss som är där, det här var ju, vad blir det, 493 mil.
Ja.
Och du körde det på, hur lång tid tog det?
8 dygn, 18 timmar, 11 minuter.
Ja, yes, exakt. Och det var precis enligt planerad fart, va?
Nej, jag var lite långsam. Det var ändå rookie.
Vad var liksom, just det första gången du körde här med, vad hade du någon sån här typ planerad måltid? Det hade varit kul att nå det här målet.
Alltså, vi satte ju lite så här, lite som vi alltid gör ofta, sätter så här ett drömmål. Alltså sätter någonting som nästan är omöjligt att sätta. Och så kämpar man mot den. Och sen så mål två var så här, ja, då får vi vinna då. Mm, mm. Så man kan ta vinsten i förbifarten liksom.
Yeah.
Så att det är liksom delmålet är att vinna. Då är det så här, de har liksom tagit bort lite av stressen för att vinna. Men, och det var väl att ta sig på dryga 8 timmar. kanske 8,05 liksom, om allting hade klaffat.
Hade det varit rekord på den här distansen då?
Ja, det hade det nog varit på just den här distansen, tror jag. Mm.
För det är väl Strasser har varit med i vårt podd en gång tidigare, men han har väl 7 dagar och 15 timmar.
Ja, eller? Men precis. Och då är det på den lite kortare sträckan.
Ja, men ja, just det. Mm. Som är 8-10 mil kortare än sånt där.
Ja, någonting sånt idag.
Ja.
Och lite andra sträckningar och sådär.
Precis.
Just det, ja. Den står sig liksom.
Den kommer nog aldrig slå oss. Och det är den stora skillnaden på det och det här, bortsett från att det är lite kortare, men det är att de hoppar ju över hela Appalacherna.
Mm.
Så den var ju, nu fick du ju ganska många, väldigt många knäppar egentligen. Hela det tog ju tid att klättra 1000 höjdmeter i varje stigning. Mm. Eller mellan 1000 och 1500 feet. Så att om någon ska slå den så får de vara EU-moppen.
Ja, precis.
Och du körde ju allt det här. Det var ju lite, så här, lite jobbigt på ett sätt. Men du körde ju det här parallellt med att alla vi andra vanliga människor kämpade med Vätternrundan.
Ja. Jag fick ju en rapport där igen. Du går Vätternrundan.
31,5 mil. Och vad var du inne på dag 2-3 något då när Vätternrundan gick? Ja.
Starten gick precis på torsdag och Vätternrundan var ju på... Nej, förlåt. På tisdag gick ju starten. Mm. Ja. Så att det var ju tisdag till onsdag till torsdag till fredag till lördag. Ja. Och sen gick ju Vätternrundan där liksom.
Du var inne på fjärde dagen där när vi startade Vätternrundan liksom på 315 kilometer. Och du hade gjort två Vätternrundor om dagen.
Ja, precis.
In i lunken.
Ja. Ja, det är ändå det är fascinerande på ett sätt. Jag räknar någonstans att du gjorde ungefär varje Vätternrunda på. Du gjorde nästan två Vätternrundor om dagen i snitt. Mm. Vad blir det, 57 mil om dagen. Så hade det varit 63 mil om dagen så hade det varit prick 12 timmar på Vätternrundan. Och det blir ju inte riktigt.
Ja, men hastighetsmässigt så var det ju över typ 2 Vätternrundor per dag. För att det var ju pauserna gjorde att
ja, cykelmässigt, ja just det.
Ja, rent cykelmässigt så var det 2 Vätternrundor per dag. Sen så behövde du faktiskt en liten sömn efter en dag.
Ja.
Så kan man se det också. Du cyklade ju ändå 2 Vätternrundor om dagen och så sov lite. Så det blev lite lägre snitt givetvis. Men,
ja, precis. Och det är det som är grejen med RAM. Att så här, det här är ju, jag tror totala snittfarten blev det så här 24,5 meter timmen inklusive stopp.
Mm.
Och så fanns det ett rullsnitt som var 27,5 eller något sånt där i krokarna.
Mm.
Så det är det som gör att så här, många kan bara säga det här är inte så, det är inte så jättesnabbt. Men farten är, alltså, snittfarten slås ut väldigt, väldigt fort när det finns stopp. Liksom, stopp när det finns det. Och stopp måste finnas.
Mm.
Så en fråga som många lyssnare kommer att ha är givetvis då, sömn kostar tid, så hur mycket sov du totalt?
Ja, men just det. Blev det 13 eller 14 timmar totalt, va?
Jag skulle säga det. Jag tror att vi räknar på det lite slaskigt så att det blev det där i krokarna.
På något som närmar sig 9 dygn.
Ja, exakt.
Och 14 timmar, det är lite så här. 1,5 timme om dagen.
Ja, men lite så. Så första 36 utan.
Yes.
Och sen 1,20 på två slottar.
Mm, precis.
Andra och sen så 1,5. Och så en dust på tre, va?
En dust på all... Nej, en dust blev bara på 2,45.
Ja.
Sen väckte vi dig för då sa vi så här, ja, nu knappar Kaufman in här.
Ja, nu tar vi.
Ja, nu så här, Jimmy? Jimmy? Vi sa, där var det så här 2,5 eller 3.
Mm.
Och sen när vi snackade mycket utanför husbilen där, det var så här, ja, vad vill han ha liksom? Ja, han är ju nästan här uppe. Så här, nej, men minst 2,5. Sen så är det 2,5, så tog jag en kvart i och så bara, ja, men nu tror jag vi kollar. Och om inte jag minns helt fel, var det inte även då din telefonjäkel ringde?
Nej, det var nog kvällen innan.
Ja, bra.
Så när ringde på 1,20 istället för 1,30.
Ja, för så var det kanske. Precis, det var precis innan du skulle gå upp i alla fall. Så då minns vi efter det så bara så här, vi måste ladda telefonen utanför liksom, så att den väcker dig.
Nej. Men det var ju ändå en Kaufman. Mm. Du hade en som låg före dig / jagade dig. Du var ganska jämn med en person till som måste ändå ha hjälpt dig hjälpte den personen att hålla upp farten lite. Alltså det är lite tävling i det.
Ja, men ändå liksom. Att hela tiden ligga och ha en stress liksom att sådär. Det går inte att slappna av.
Nej, det är, jag ska nästan 500 mil och du ändå fightas med någon plus minus
typ så här, från 3 till 8 10 mil liksom.
Ja.
Så i sammanhanget är det inte det någonting.
Nej, exakt. Och han var lite för i början, om jag inte minns fel, men du tog i kapp och körde om honom efter några dagar.
Mm.
Och sen ledde du väl i princip hela loppet mer eller mindre.
Ja. Mm.
Ja. Men han kom kanske i kapp lite när du sov.
Ja, precis.
Och sen så det, tog du honom när han sov. Och,
Och jag tror att det var så även i början. Att det så här, jag hade lite längre stopptid på mina byten och lite grejer och sådär. Så jag tror att han egentligen rullade iväg. När jag inte cyklade så fick han luckorna.
Mm.
Men när jag väl cyklade så körde jag fortare.
Mm.
Nästan egentligen genom hela loppet. Så att på det sättet, det gav en trygghet i att så här, om jag väl bara cyklar så löser jag det här. Men jag får sitta och cykla.
Mm. Vet du vad, sov han mer eller mindre än vad du gjorde?
Mindre.
Mycket mindre.
Ja.
Mycket mindre.
Så det går att sova mindre, sjukt nog.
Alltså,
det är ändå sjukt.
Ja, men det var intressant för oss som satt i följebilen. Man kunde verkligen se att Kaufmann hade en överlevningsstrategi.
Mm.
Alltså han satt på cykel väldigt, väldigt mycket. Men det gick inte. Alltså han såg väldigt groggy ut. Varje gång vi passerar honom. Ibland när du var längre fram i en annan följebil och man skulle kapp dig till exempel i bil två, så åkte vi ju, man passade alltid på att åka vägen som man skulle cykla. För då kunde man ju se de andra medtävlarna bara för att se hur ser de ut. Vad kan man se? Och så filmade lite grann. Och då var det, fanns inte en enda gång som man kunde se att det här är en trött individ. Liksom. Så det speglade liksom när vi såg rapporteringstiden också, att han orkade inte sitta i tempoställning, men han satt på cykeln.
Mm.
Så att det var när du var riktigt, riktigt sliten, då var ju nästan så här tempot ganska statiskt. Och så fort du trampade på så direkt så drygade du ut. Så han gick in hårt i början och sen höll han, men vi kan nästan vända på det. Kände du att det var en stress? Eller hur kände du att ha honom nära? Och när kände du att men nu har jag koll på det?
Svår fråga. I början så var det nog så här, första dygnen lite så här frustrationsgrej. Att man känner så här, nu har jag tappat 50 minuter. Mm. Lite onödan liksom. Det här borde man kunna ha hållit ihop egentligen. Liksom. Varför ligger han där? Men lyckas ändå hålla mig liksom lugn med det i år. Att så där, men så är det. Jag tar det sen liksom. Och så ser vi bara till att inte schabbla någonting liksom. Och, så där. Och sen mitt i där så börjar man ändå känna så här, men. Och sen när man körde om, att men sköter vi det här rätt så det går ju fortare. Jag är ju faktiskt starkare än så länge. Och, liksom, och det verkar gå jämnt i backarna. Så att liksom så här, det här skulle vi nog kunna få. Och sen så när det börjar bli 8 mil där, så det är fortfarande så här, man kan inte slappna av. Nej. Det går inte slappna av någon gång, men det är ändå så här, men det här går ju att kontrollera. Det här går ju att hålla koll på liksom. Mm. Och sen att köra sitt race liksom. Och sen så höll det sig ganska länge. Och sen vågade vi ytterligare sen ta den här 3 timmen. Fast det var sådär, nu har jag kört upp 10 mil. Nu sover jag bort den hela försprånget.
Mm.
Och gamblar på att när jag väl har sovit så kör jag från honom igen. Och jag mår ändå bättre liksom. Och det funkade ju. Men det var ju, det krävdes ju lite grann såhär. Okej, vi tror på det här.
Ja, men precis.
Nu ger vi bort försprånget igen.
Ja, och du hade, men det var ju tur att du ändå hade kraften. Mer kraft än honom så du kunde... Mm. Var det, för att ta den här nördiga matematiken, vad var det för snittkraft du hade i fucking nästan 9 dagar? Liksom?
Ja, men just det, jag tror första dygnet nästan 220-230 i snitt. Men sen så gick det ju ner till men någonstans 150-170 liksom.
Mm.
Och i svackorna kanske kom ner till 130 liksom.
Mm.
Så det är inte mycket så, men det är ju sådär...
Nej, men snittet över RAM blev runt 150 watt kanske.
Någonting sånt säkert.
Ja. Mm. Det är ju ändå, det är ju vad många kanske håller på
med. Vad hade du då med?
Jag hade 160 watt i snitt på vätterundan.
Mm. Ja, precis.
Jag hade ju inte hållit det i 2 vätterundor. Och det är absolut inte... Och jag hade inte hållit i 500 dagar. Mil, inte i närmare 9 dagar nu.
Och det är intressant. Tittar du någon gång på, du har ju säkert det nedsparat, men eller du har det nedsparat, vad var NP:t?
Faktiskt inte, precis, det ligger nedsparat, det måste jag kolla sen.
Ja, för att det är ju det här, för så fort det är nedförsbacken, ni som inte vet, så här, NP står för normalized power, och den helt enkelt suddar ut när du frihjular.
Mm.
Så när du utför, när du sitter i supertack och så här, alla gånger så när det är stopp så tar den bort det.
Mm.
Så att det är det som är själva liksom normalized power. Average, det slår ju ut allt.
Mm.
Och average, det är egentligen det är average man beräknar energi på. För att när du rullar ut, för då har du ingen energi. Så att NP kommer kunna alltid vara, det säger ju högre.
Mm.
Så det kan ju göra att man kan få en felaktig energiberäkning. Average är det som egentligen är liksom hur mycket energi har du gått åt. Men NP är det som är hur jobbigt har det varit för muskeln.
Mm.
Det kan också vara, för cykellopp kan också vara väldigt så av och på, ligga bakom och spara. Mm. Sen är det av och på. Så cykel är ju så hårt på det sättet. Så ditt MP är ju definitivt högre. Ja, mycket högre än ditt average på vätterundan.
Ja, absolut. Jag hade 187 i MP på vätterundan och 160 i average. Så det är också, man ligger i klunga, man kommer i kapp, man ligger bakom, man frihjular en stund, trampar fram lite, precis. Ligger i toppen, kör sig fram dit i höga watt och sen så faller man bak och då trampar man nästan ingenting och frihjular liksom och så håller det på så där.
Precis, precis.
Men det är kul. Men hur mår du idag? Nu har du varit i Sverige en vecka.
Några
dagar.
Landade igår.
Ja, precis. Drygt dygn i Sverige. Landade igår i lunch.
Okay, en vecka. Det känns som att det var en vecka sedan du gick i mål nästan.
Målgång i torsdags morse.
Ja.
Mm.
Och sen så en och en halv dag och packade upp och fixade med cyklar och bilar och sådär. Och sen så lämnade jag teamet och så tog bussen till New York och mötte upp familjen som var där. Mm. De var innan och efter. Och körde lite semester med dem och sen flög hem i söndag till måndag.
Mm.
Ja, okay. Och en fråga innan vi springer vidare på det här. Ja. Hur mycket sov du när du väl kom i mål?
Så att efter målgång, så målgång, lite intervjuer och grejer, sen ner på beachen och tog dopp med barnen. Så bad innan dagen innan och sen bad på andra sidan kusten igen med barnen. Och sen så efter badet så blev det kallt. Och sen slocknade jag typ en timme på stranden.
Ja, du då?
Ja. Ja. Man badade i kallingar och jag kan ju ha haft en cykelbränna som är lite längre än vad kallingar är. Lite rosa bak på låren kanske. Ja,
men du sov ändå bara en timme där och sen sov du först på natten?
Eller? Jag sov en timme där och sen käkade dubbla luncher. Och efter det så fick jag ju riktigt paltkoma. Så då sov jag väl 2,5-3 timmar på rummet. Och sen var uppe, då kanske klockan var 6. Sen, då var jag pigg igen. Mm. Så sov jag på nattsudda fram till 1:30 tror jag. Och sen så sov jag fram till 9 morgonen efter.
Ja. Mm. Förhållandevis snabbt att komma tillbaka till normala sömnrutiner. Ja, det, liksom. Det var inte så att du sov i 24 timmar. Liksom, utan,
nej, utan det blir nästan så att kroppen liksom kommer in. Det var, och det var extra skönt att få sova så här. Sova lite, vakna. Och så bara så här, får jag sova igen? Hör du, får jag sova igen? Så man fick så här, 3 insomningar och bara, jag får sova.
Lyxen.
Ja. Men sen efter det här så har jag kommit in i att jag sover ungefär 8 timmar om natten. Liksom, och så sover lite sämre de här senaste nätterna. För nu börjar jag nog bli lite mer utvilad. Så nu börjar liksom så här, återhämtning börjar komma igång och liksom fortfarande mycket hormonbalans och saker, så liksom så här, svettas och liksom, ja, kroppen är allmänt konstig liksom. Men i de här första 2 dygnen då är det bara in i dvala, så liksom, ja, det slocknar.
Man märker inte ens av jetlag liksom.
Nej,
men den kanske kommer den snart. Nu kanske
snart, så här, liksom.
Ja, nu är jag pigg bara för att det är dag där borta liksom. Mm.
Just det, ja. Ja, det är den faktorn med jetlag givetvis, för det var ju, det är väl 9 timmars, eller mellan 6 och 9 timmars. Ja, tidsdiffen och sånt där, beroende på vilken kust.
Ja, men precis. När vi började så visste vi precis, och det var också här, det är också speciellt att köra ett cykellopp när man passerar 3 tidszoner. Så
ja,
det ändrades ju 3 tidszoner under loppet liksom.
Mm. Mm. Ja, vi startade precis 12:45 på tisdagen och sen gick vi mål 18 timmar precis, 8 dagar 18 timmar senare, men vi gick i mål 3 timmar senare.
Mm.
I och med 3 tidszoner. Så att, och det sjuka är så här, det är bara 6 tidszoner bort från New York.
Mm.
Så halva sträckan egentligen, alltså, är hälften antalet tid som att flyga hela vägen hem liksom. Jag tänkte på när vi flög så här, fast när vi tagit 3 tidszoner, nu har vi ska ju bara åka 6 tidszoner med flyg. Vilket är ett långt flyg liksom.
Ja.
Så att det är sjukt faktiskt.
Ja, det är sjukt. Men utöver nattsvettningar och det där, hur känns kroppen? Alltså är det leder?
Ja, men överlag känns det riktigt bra. Jag är så supertacksam för att det känns, alltså jag har gjort läxan från förra året. För efter Polen så hade jag ju väldigt problem med, alltså lite domningar och kraftlöshet i fingrar och liksom en nervblockad upp i axeln, så är det svårt att lyfta in armen och så här, så att verkligen sliten. Och det var ett tuffare race på den. Det var liksom hårdare vägar och jag körde verkligen in i kaklet gånger 2 där. Så att liksom, och det var ju lite meningen. Men så i år har jag lärt mig att liksom, när kör jag hårt, när kör jag inte hårt och när. Att liksom verkligen tänka på att hela tiden från början verkligen hålla lätt i styret och att liksom låta vibrationerna komma någon annanstans, så att skaka för mycket, byta positioner, att liksom släppa några sekunder för att inte gå sönder liksom.
Mm.
Men så att händer och sånt, det är lite domningar, men inte mer än vad folk kanske har på en mätterrunda liksom. Så att, och nu borde det inte, det har gått så många dagar, så nu borde det inte komma. Annars var det så här, första dygnet var ju så här, tänk om.
Men det var som hände.
Ja, precis. För efter Polen så var det ju okej tills middagen. Och sen så började jag bara så här, nu kan jag inte hålla i besticken. Mm. Det kom så här sneak efteråt liksom.
Ja, ja.
Men
Polen körde du för att sida till Rama, va?
Ja, men precis, jag var egentligen sidad, för man är sidad 2 år. Så Tyskland gällde fortfarande. Men det var så där, eftersom inte jag fick ihop sponsorer och budget. Så här, men då får vi göra någonting annat. Så bara så här, ett VM dök upp. Det är i Polen, det har vi ju råd med. Det kör vi.
Mm.
Och så blev det en bra språngbräda liksom.
Just det.
Mm.
Hur var vägarna i USA gentemot Polen skulle du säga?
Bättre,
ja.
Men inte bra alltså. Framförallt så var det ju...
Ja, de var absolut inte bra ska jag säga.
Nej, eller hur? För liksom så då förstår du att de här var bra jämfört med Polen, så säger ju det någonting.
Ja.
För Polen var ju jätterisig och bara lagningar överallt. Ja. Förutom där det fanns EU-pengar som har lagat vägarna typ runt Karpaten och så här fina ställen liksom. Och Warszawa, men annars... Men här, det som var här är väl att hela... Det var ju rätt knäckande att ha de första 3 veckorna i öknen och värma bara sig. Och köra på... Det var nog de sämsta vägarna jag körde på hela resan. Och det var det jag höll på med i 3 veckor.
Mm.
Och liksom åka på dem och sitta och fundera på, ska det vara så här dåligt? Jag skakar ju sönder cykeln under liksom träningsuppladdningen här.
Mm.
Och att det var... Jag tror att de gör inget underarbete, för det är så bra väder. Så man behöver inte bygga makadam och grejer och bygga upp en bra bas. Nej. Utan man bara asfalterar på någon liten jordskorpa. Och då så är det ju ändå varm och kallt. Kallt på vintern, varm på sommaren. Så det spricker upp så det blir som de här ränderna som går rakt över vägen. eller gått ungefär en halva, så det blir en sån som en liten...
En vulkan.
En vulkan, precis. Ja. Och varje sån vulkan säger bara smack. Mm. Och framförallt om man ligger i tempobågen så bara smäller det till rakt upp armbågen eller rakt upp i fingrarna liksom. Mm. Och rakt upp i rumpan. Så att liksom det första flaskstället jag hade, då var jag tvungen att köra kardborre för att flaskorna liksom fast de skulle sitta fast där bak, de bara flög ut liksom.
Okej, okay, ja.
Så det är liksom...
Men det var förhoppningsvis då inte alla 500 milen som...
Nej,
var så, men
som
det
inte var så.
Stora delar ändå.
Stora delar var ändå just de här hårda slagiga kanterna, men det blev faktiskt, det var första två dygnen som var ganska dåliga runt öknen, sen blev det bättre och bättre.
Mm. Och som tur var så var det också så här, det var också då du hade, astman är ju som piggast.
Ja, precis.
Så man vi teamet, vi led verkligen med när du såg det i tempopositionen, man kunde typ se att du höll barsen, du gick ut tempopositionen och så typ hoppade lite med cykeln när du kom till de här
varannan meter liksom.
Ja, precis. Sprickorna liksom, för att så här, det här går inte att sitta kvar i en position. Mm.
Precis, och att liksom nästan så här, för det var ju så här, lysfästen lossnade, saker gick sönder, så här, locktajtade skruvar skruvade ur sig. Ah. Det är liksom, det var så här, det kan ju inte hända. Men jo, det krävs tillräckligt många vibrationer och smällar så går det ju tydligen liksom.
Mm. Ja.
Så det...
Men var du tränad på, eller visste du om det här sen innan att det skulle vara sådana vägar? Hade du tränat någonting inför det här?
Inte riktigt så egentligen. Utan...
Eller anpassat cykel mer kanske?
Ja, jag hade ändå, ut efter Polen så hade jag ändå dragit på, jag körde med Lisselskins 4,5, alltså så tjock gellinda som man kan få tag på och lindat det tjockt liksom. Mm. Så att verkligen, och sen så polstrat, köpt ett sånt svindyrt styre som egentligen är superaero, men framförallt att man får polstring hela vägen från handled ner till, så att det inte bara är under armbågen, så fördela uttrycket och sen så liksom på den limmat på en centimeter till med dämpning liksom, så att tempocykeln var verkligen bara plush att ligga i.
Mm.
Så försöka göra det man kunde liksom. Mm.
Just det, jag tyckte jag såg att det stod Aero Coach någonstans på styret. Då har han investerat i aerodynamiska prylar.
Så det, och där blev det faktiskt att aerodynamiken var det här, det är en sidoeffekt att det var aerodynamiskt. Det är mest att det var så här, här får jag ut maximal ergonomi liksom. Sen råkade det vara väldigt snyggt och prylördigt och snabbt, men framförallt så var det så här, det där är maximal komfort liksom.
Mm. Just det. Ja, det är ändå det är imponerande. Och sen för att gå från det, träningen inför här också.
Mm.
Jag vet ju att du var runt Göteborgsområdet och snurrat upp för, jag hörde något pass där du cyklade upp ner för Tostared. Vad heter den här backen vid Sätila där borta?
Ja, men precis. Ja, men det är, jag säger Sätila, men den heter säkert någonting annat.
Ja. Torrås.
Ja, men det är någonting sånt där, va?
Ja.
Ja.
Vår kollega är från Sätila. Han
ja, men precis. Podden, jag satt på dem där. Exakt. De kollade lite konstigt när jag förklarade vad jag höll på med.
Ja, men det var en sån här, någon backe med någon 100 höjdmeter.
Ja, men visst, jag skulle ha 7000 höjdmeter där. Fredrik Eriksson som toppfysik som hjälper mig, eller har hjälpt mig under året med träningen där, eller sen i vintras liksom. Och vi snackar ihop oss med ett upplägg och hur jag tänker och liksom, och det är ju rätt konstigt där man håller på med att hur, och jag själv har haft någon sorts treårsplan eller tvåårsplan i alla fall på hur jag vill bygga upp och liksom har byggt mycket bas, men i år så smäller det till att nu ska jag allting, nu kör vi extra allt liksom. Men det Fredrik framförallt har stoppat in, det har ju varit de här att liksom, det är ju 55 000 höjdmeter som ska klättras på RAM. Så att det är mycket alltså.
Ja.
Så då har det varit så här olika bergstoppar som ska bestigas. Allting från att det börjar på typ 4000 meter. Men sen då mot slutet där så skulle vi upp på 7000 höjdmeter. Och då är det så här, har man någon backe som är 100 meter i höjd, då får man ju köra den 70 gånger.
Ja, just det. De passar jag hört. Om du kör upp och ner 70 gånger på en backe.
Liksom. Och då är det så här, då är det 12 timmar. Eller 12 och en halv timme bara. Startar i botten av backen, upp för backen. Och så ska man hålla tiden. Då får man köra supertack och köra så fort man kan nerför. För att hinna köra upp igen. Och ändå hålla sig inom rätt vatten. Liksom. Så man får väldigt bra träning på det. Att köra fort ut för, pressa sig upp. Fort ut för ner. Så,
Så då har du kört många sådana, vad jag kallar ganska sjuka passen då. Med typ 12 timmars pass.
Det liksom. Men nu man får erkänna liksom att det passet var ändå roligt. För då körde jag ute. Alla pass fram tills dess. Då hade jag inte fått cykla då. Att det var så här vädermässigt och sånt. Så då körde jag de här klättringarna inne på Monarken. Liksom.
Ja.
Så då är det 5-2 år. Liksom. 5 minuter intervall, klätterställning på Monarken. Och så 2 minuter vila. Och så 5 minuter på. Så man på så i 12 timmar.
12 timmar. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, så när man sen intervallpass är så här. Men ungefär en timme kommer det passet ta. Så har du sådana 12 timmars pass. Liksom. Mm. Ja. Mm. Då får man ha mycket huvud.
Japp.
Eller en väldigt bra, kollar du på en serie eller någonting?
Ja, men jag brukar kolla på någon serie, bokföra till en, skicka någon faktura, göra någonting som man blir av så här. Man kan ta något tråkigt ett tag, sen tar man någon film eller tar någon serie och så gör man någonting annat. Och så.
Mm.
Men problemet med vissa av de här hårdare passen är att det är så pass jobbigt så att man precis klarar att köra varje intervall. Eller ja, precis att man klarar den för att kunna köra den sen en timme till och sen en timme till och en timme till. Så man kan inte riktigt slappna av liksom.
Nej, precis.
Mm. Vad har du haft för veckovolymer ungefär nu, veckorna inför?
De har inför, Nu, det var väl den stora skillnaden jag gjorde med Fredrik, att jag vågade lita på att hans upplägg inför. Och där har jag faktiskt slappt av, minskat på volymen en del, men kört rätt mycket hårt. Och att verkligen, jag gillar hans kommentar, jag gillar ju det upplägget på något sätt ändå. Så här, våga vara sliten när du startar. Mm. Vila inte för mycket nu. Farligt säga till mig. Men, ja. Så att liksom, vi körde ju på sig, jag körde ju ett sånt 6000 meters pass veckan innan. Och då hade jag en backe som var 1500 meter och gav 1000 meter. Så då var det ändå riktigt berg att köra upp för. Mm. Men som betar av ett sånt och körde ett 15 timmars pass dryga veckan innan. Så jag körde rätt mycket, men då var det så här vila och sen så bank på mycket. Så att liksom kroppen verkligen får de här skjutsen. Och, men min kropp, alltså, nu har den tränat så mycket och så, här, så den trivs ju ganska bra när jag får träna mycket. Liksom. Mm. Men veckovolymerna under sista halvåret så har det väl som minst varit lugna veckor, kanske 15 timmar. Och de här riktiga volymveckorna är 40 timmar. Liksom. Mm. Och då jobbar jag ju heltid. Så att, ja.
Ja, just det. Ja.
Det, så det var det också.
Ja, kört parallellt med det hela också. Ja,
så det
har varit väldigt mycket isiga då. Kvällsträning, morgonträning, upp tidigt.
Ja, det är där det ligger. Liksom.
Ja, och så helger, weekend warrior.
Mm. Ja. Så, det, så weekend warrior och då kryddar med kvällar. Så liksom...
Ja, jag vet inte om jag hade fått ihop det hemma riktigt, om jag hade fått det godkänt, men du har en väldigt förstående familj.
Ja, men precis, och liksom, och förstående familj och pusslar liksom, att liksom, kommit in i den här, de är väldigt förstående. Men liksom, att man, jag verkligen, jag anpassar in mitt, jag tar slotterna när de finns och liksom, många sådana grisiga pass när man sådär, ja, nu är klockan 11. Känner vi för 3 timmar nu? Nej, men det är dags att köra 3 timmar. Då kör vi 3 timmar.
Mm, just det, jobbet ska göras. Och
11 på kvällen då.
Ja, ja, förstår vi.
Precis.
Och då blir det så här, det blir lite mindre sömn i natt. Ja. Det här passet avslutar vid 2 i natt.
Mm.
Och jobbet börjar imorgon vid 7 eller 8 eller vad det nu är.
Så där, precis, så.
Alltså några där grejer är ju ändå, så att, alltså träning, det stimulerar ju, men det är ändå slitsamt liksom. Mm. Så att många av de där grejerna kan jag tänka mig vara en vågskål. Ja. Att nu blir jag både anpassad mig, men jag kan också slita ut mig.
Ja,
är veckan bra här nu?
Mm.
Vilket är supersvårt.
Och att liksom, och det känns som att jag det här året ändå fått till nu, att jag så här, jag har kört, men så har jag ändå några gånger faktiskt så här, nu backar jag tillbaka lite, eller att nu gör jag så här, och att liksom, och att jag tillåter mig att köra så mycket om jag bara ser till att jag ändå, det känns okej. Okay.
Mm.
Och att det finns någon typ av återhämtning, att det kan bli slitet en natt, men då sover jag kapten nästa natt. Och att man liksom, eller så har jag tankat sömn 2 dagar innan, och då kan jag få skippa lite av den här sömnen, så kan jag köra på nästa, så man får ligga och så här mikroplanera hela tiden att så här.
I och med den här planeringen inför, hur kände du när du väl snart skulle starta? Kände du lite mentalt på, alltså du var redo givetvis att ha gjort läxan och allt det här, men att tänka så mycket på träning, tänka så mycket på logistiken, tänka så mycket på utrustningen, tänka, för det är ju mycket planering, det är extremt mycket planering. Kunde du känna någon gång inför detta att bara det är så överväldigande.
Ja, just det runt.
Ja.
Kanske träningspusslet, men framförallt egentligen raggningssponsorer, logistik, rodda team liksom.
Mm.
Ja, för det blir ju jag som är knytpunkten, men de har 9 personer runt omkring sig. Så det är 9 man behöver bolla med, och så allting, att alltså, hela apparaten, att den kunde jag känna mig rätt färdig med någonstans där i början av maj liksom, att man så där, det skulle vara skönt att bara cykla.
Ja, men exakt, jag kan tänka det.
Mm. Så det är nog lätt att missa liksom, att det är så här, det är ju ett lopp, men det är ju så här, det är ju verkligen ett projekt.
Ja, men exakt.
Och det är liksom, det är ju stadig budget för att kunna göra det, så att man måste liksom verkligen, det läggs mycket timmar på träning, men det läggs rätt mycket tid på att få det. Det är inget man så här, om man inte nu råkar ha en 500 000 i bakfickan, då kan man ju bara köra.
Ja,
men annars så är det så här, och liksom har 10 kompisar som bara hittar, vi kör. Men
det du skulle säga är ungefär vad man borde räkna med om man vill köra RAM, att man behöver några 100 000.
Alltså, ja, men det skulle jag faktiskt säga. För det är ju så här, anmälningsavgiften är om de är 45 000.
Mm.
Så att det, och det är ju bara liksom, det är pengar som går in, och du får en jag cyklade RAM t-shirt. Det är det man får.
Det är ingen prissumma i mål.
Ingen prissumma liksom. I mål, ingenting. Och liksom, och att det är ingenting annat. Utan du får skyltar till en av bilarna. Ska du ha skyltar till båda bilarna får du köpa det för 1500. Och så ska du ha skyltar till mediabilen så det är 4,5. Och så liksom, och det måste du ha för du har en mediabil. Och sådär. Så det,
just, det tillkommer avgifter. Och sen så är du då, som är du då från Sverige, och du ska ha bilar där borta. Då är det väl hyra av bil.
Precis. Och då 3 är det liksom,
fordon.
Precis, och så 2 vanliga bilar och en husbil. Och alla ska ju gå one way, så det är lite extra betalning för det liksom.
Mm.
Och sen ska ju de tre bilarna gå 500 mil. Så det är ju alltså 500 mil tankning. Och vissa går ju fram och tillbaka. Och så liksom, eller alltså inte fram och tillbaka, men fram och tillbaka och snurrar runt lite och supportar och grejer. Så,
ja,
att,
ja.
Så det är minst
1500 mil bilkörning, ja, liksom. Precis. Och säkert närmare kanske 2000 i många fall om man, ja, snurrar lite tur och tur och sådär, mm, liksom. Ja, klart. Nu är tjej, kanske hoppas jag att bensin är lite billigare i USA än här, men alltså, ändå
det är mycket... inte mycket billigare. Alltså, det var ju inte det. Man skulle tro det. Vi pratar ju många gånger om det, hur folk i USA som inte är rika, hur, ja, de överlever.
Ja,
för priserna är alltså stygga.
Ja. Väldigt stygga. Väldigt, väldigt stygga priser. Vi tänkte på det när vi tankade att det oftast var ju typ 5,20-5,50 dollar per gallon. Vilket, mm, blir typ så här, men det är mellan 12 och 14 spänn liksom. För per liter. Och, ja, då är det inte, alltså, det var någon gång vi kunde säga mot 4 dollar, mm, per gallon, men det var inte, det ofta var det liksom mellan 4,5 och mot 5 liksom.
Ja. Och så motorerna var... är ganska glada där borta.
Oh ja, ja, ja.
Bara slurpa.
Stora husbil och, ja, och sen hela teamet då ska vara med. Ska vi säga att de här 9 du hade med dig, är det ett bra antal, är det för många eller för få, eller behöver man ett större team? Eller finns det några team som, bara för att fråga, är det några team som har färre personer med sig? Någon som bara är, ja, där med typ 2 pers liksom? Eller
jag tror, ja, det finns nog en minimigräns, men kan det vara 6 personer eller 4 eller 6?
Oh, det där minns jag inte.
Jag vet faktiskt inte heller, men du kan ju vara färre. Mm. Men då får man nästan det där vi fick i Polen, att liksom så här, för visst måste man ha 2 bilar.
Jag tror att du måste ha, precis, du måste ha 2 bilar måste, ja, du ha.
Och jag tror att du måste, ja, ha husbilen.
Ja, exakt.
Och då blir det ju där, ska du råda runt 3 fordon, mm, på 6 personer? Då, så vill man ju gärna sitta 2 personer och köra support. Det är ju, funkar inte riktigt.
Nej, för det blir ju en som kör, en ska navigera,
ja, och någon ska sitta och langa flaskor till mig hela tiden. Ja. Så att liksom så här, då blir man 3 i en bil. Ja, då ska det vara en i varje de andra. Ja, det går, men det blir, och så ska man lyckas få dem att sova och så ska man kunna rotera.
Mm.
Då blir det blir inte bra. Det går nog. Men då kanske det är mer, ska man köra det, jag vill ta mig igenom. Jag, mm, siktar på att köra på 11 dagar, mm, vilket är bra. Men alltså, det är inte, jag fightas inte om vinsten. Det är sådär, man kanske sover någon timme till, man tar pauser. För då blir det en helt annan grej för supporten också. Då är det ju inte minutstrid hela tiden liksom.
Nej, just det, ja.
Så det tror jag gör ganska stor skillnad.
Absolut.
Ja, men det är ett stort projekt, och för många kommer det låter bara jättekonstigt. Ja. Så här, seriöst, räknar du med några 100 000 ut ur fickan?
Ja, precis.
Och sen vinner runt en krona, du vann och allting.
Ja, precis,
alltså. Inte en krona in i fickan, utan det är ära.
Ja, äran liksom, bara...
äran och berömmelsen i en väldigt liten klick.
Liten nisch, ja, precis. Ja. Det är liksom verkligen, man har hittat utmaningen i sig själv liksom, att bara...
Ja. Ja, man får göra det för sin egen, ja, skull i mångt och mycket liksom, att, ja, man har utmanat sin kropp så långt det nästan går inom ultracyklingen.
Ja. Ja.
För det är det längsta ultracyklingsloppet som finns.
Supported så är det.
Supported, ja.
Tror jag i alla fall.
Ja, jag har väl inte heller stött på något som är längre, tror jag. Det finns ju många som är, alltså, så här, väldigt utmanade, typ, ja, runt Österrike, runt, ja, och så vidare, runt Polen var ju styck liksom.
Mm.
Men jag tror inte det finns någonting som är längre. Det finns ju de här osupportade, men det här är längre.
Och också det som att det är 45 grader i skuggan, ja, en viss period, och att det är bergsklättringar och att det har liksom sina utmaningar utöver distansen.
Mm, precis.
Ja, det är,
vad skulle du säga om vi vänder på det? Det finns ju många, sådär, många frågor som folk har. Liksom. Du stannar ju typ ingenting om inte du sov, mer eller mindre. Hur, hur många bajsade du?
Ja, men det var nog årets surprise alltså.
Ja, exakt.
Polen en gång.
Ja.
Och då var det så här, okej, då trodde man att man hade lärt sig att det är så det funkar.
Ja.
Pro-shot och sportdryck, då blir det bara en gång liksom. Ja. Men då hade vi toppat den, så vi hade lite mer gram av fett och lite så här. Men jag tror jag var på toa 5 gånger.
Ja.
5 eller 6 liksom.
Ja, precis.
På nummer 2.
Mm.
Det är alldeles få gånger, vad hände här? Men, och jag körde ju ändå flytande diet 2 dygn innan. Så, ja, jag tänkte att allting var tömt. Men jag var på toa dygn 2 liksom.
Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja, var det.
Mm.
Och sen så funkar magen klockrent, men det var dags för toa liksom varannan dag nästan.
Ja,
det var,
ja,
det var inte ens plan.
Nej, det var förvånande, var det. Okej.
Och då undrade jag, vad är det som skapar det här?
Precis.
Ja, men precis.
Var smyget jag någonstans?
Ja, exakt. Sitter och tuggar på en liten bulle någonstans.
Ja, precis.
För du åt alltså ingen fast föda under det här loppet, utan det var flytande i,
ja, det var två paket nudlar var det. Men det var verkligen 2 paket nudlar.
Snabbrudar, ja.
2 paket snabbrudar. Bara så här, det var kallt efter någon natt där, så var det lite så här varmt och mysigt.
Som är dagen inför, så var det i alla fall en drygt 10 dagar på flytande föda. Liksom.
Ja, precis. Ja, absolut.
Ja, ja det är ju mm. Det är coolt bara det.
Ja, precis. Att lyckas processa alla de där gällen och provshotten till.
Ja, just det. Och då hade du förberett, hade du tränat på det viset? Alltså bara vart, när du körde den här 12 timmars pass och sånt, är det också bara på flytande då? Så du är liksom
upptränad? Så alla längre har kört så liksom att, och även testat att köra de här en shore med de här dryckerna inför också för att bara se vad liksom, hur reagerar kroppen, vad känns det, hur funkar det liksom. Men, nej, så det är ju en stor del av att kunna göra, för att kunna få i sig all den här energin så behöver man ju träna på det, man behöver ju dricka det liksom.
Absolut.
Under sina pass och sådär. Men och att även köra de här långa passen, att just göra dem, då har jag alltid kört, och jag har blandat med egna pro-shot och så kört, så att det är som att det är race liksom, som man kommer in i.
Just det, och dina pro-shot, du körde gel, sportdryck, alltså det är såhär kolhydrater flytande rätt in i olika format. Och sen provade jag att det var protein och MCT-olja.
Och rapsolja.
Och rapsolja, ja. Så lite mer kaloribomb plus protein.
Precis.
Ja. Och de körde du, hur ofta var det?
En gång i timmen.
Ja, så relativt många.
Jamen.
Men det blir 100, det hade varit 174, det var på 8 dagar. Så det bara räknat till ytterligare 18 timmar. Och så 190 plus liksom, 190
ja,
92, shots. Liksom.
Ja, över 190 shots, ja.
Ja, exakt. Ja. Ja. Jag tror vi räknade på lite snitt. Alltså här, ungefär 11 000 kalorier fick du i dig i typ per dag. Och det är för, när vi har haft det här avsnittet, vi har pratat om hur många gånger sin BMR kan man omsätta. Eller har man sett liksom, typ på Tour de France och sådär. Då ligger de typ så här, men 3-4 gånger BMR. Och då man har 6-8 000 kalorier. Så bara så här, hold my beer. Nu går vi upp på över 10 000.
Ja.
Och det har man ju sett kan lyckas över korta instanser. Men det här är ju bland det alltså mest extrema man kan så här snurra av energi in, energi ut. För sömnen är utmaning här plötsligt. Och så här. Så att, skulle du säga att magen var en utmaning i slutet på äventyret?
Inte på slutet av äventyret. Det var ju början där faktiskt.
Att ja, liksom, exakt. Ja. Det var lite så här skvalpigt och sådär.
Skvalpigt och liksom och var inte riktigt med på att få in all den energin, eller om det var värmen och liksom och du...
Ja, där kan jag säga, där klärde jag mig mycket, väldigt mycket i huvudet. Jag får inte i det mycket vätska. Varför skvalpar det i kistan?
Ja, precis. Och varför går vi upp i vikt liksom? För vi var ju rädda just för det. För att man går ju i värmen. Och när värmen är klar så går man upp på höjd. Så man går från värme upp till 3300 meters höjd. Så är det ju risk att man får vätska upp och vätska i lungorna.
Exakt.
Så att, och då funkar det ju inte alls. Då får man ju bryta liksom. Och lungor det.
Exakt, just det. Ja, det är några saker att ha med i bakhuvudet när man planerar för det här. Att ta höjd för eventuella risker, riskmoment som ändå kommer under loppet.
Absolut, och det är väl en av anledningarna att faktiskt Astrasel har brutit en gång. Det var liksom att han fick lungöverdén liksom på toppen. Så att, nu hade vi nog tur för att det var inte så kallt.
Nej.
För när vi kom upp på toppen på Wolf Creek, 3350 meter vad det var, liksom, då var det typ en 12 grader, 10-12 grader på toppen. Du ville fortfarande ha dunjacka på utförkörningen.
Ja, jag såg filmsnutt av det idag där jag står och skakar och tar på mig vinter i 12 grader.
Ja, men det är ju överlag alla som har kört långt. Alltså det är ju svårt att hålla värmen när man är nedkörd. Liksom.
Och sen som man väl swishar ut. För
och det var ju ändå 30 grader kallare än vad det var innan. Så att det, liksom, det är ju
det är sjukt ändå.
Och körde du värmeträning också inför det här?
Ja, så jag har suttit och svettat inne i tvättstugan.
Ja,
fyra lager av... regnjackor och dunjackor då.
Ja, så lite termoanpassad. Du var där några veckor, ett par veckor innan och anpassade dig till värmen och det är klart att då kan man ju frysa om det bara är några få plusgrader.
Ja, precis. Mm.
Eller hur var det som, vad var det som kallast?
Jag tror att vi hade efter den knäppan så kom det ner och det var, vi var 7-8 grader tror jag.
Någonting sånt där.
Men vi var aldrig ner på minus liksom, eller så, utan det, vi hade förhållandevis varmt ska jag säga.
Ja.
Mm. Men det var också så här, det är det de sa. I Borrego Springs, där var det inte, det var normal varmt.
Mm.
Mellan 40 och 45 beroende på så, där när på dagen. Och på kvällarna var det liksom väldigt varmt även där liksom, så vi var alltid mindre minibastu. Men sen när vi kom in till Colorado och Kansas så här, då sa de där på nyheterna och alla på så här, det är ovanligt varmt nu.
Mm.
Så det var liksom alltid så här, när vi förväntade oss att temperaturen skulle i alla fall klättra neråt, men gärna under 30, men, 27, mellan 27 och 30 så var det så här, ja men idag blir det 34 och 35.
Mm.
Så vi hade liksom en, det var varmt även där i mitten liksom. Och det var, jag skulle säga, för oss som satt i följebilden så såg vi liksom att det här är, alltså det här var elakt liksom. Det var taxerande. Och där gjorde vi ett par sådana här utmaningar liksom. Så här, både i början när vi kylde ner jättemycket och man såg att så här, det här orsakade skav. Och liksom, eller ömhet ska jag säga, ömhet i fötter, ömhet i rumpa var att vara så blöt. Jag sa okej, vi kan inte göra så här längre. Men han kan inte cykla 40 plus. vi måste kyla ner den pojken på något jäkla vänster. Mm. Och där var det, så det var alltid en trade-off. Liksom. Mm. Hur mycket kan vi kyla ner dig i förhållande till hur mycket blöt kan du acceptera att vara? Liksom.
Mm.
Så det tror jag så här. Ram i år var väldigt styggt i värme, ja. Värmeperspektivet. Väldigt, väldigt styggt år.
Mm. Jag läste att ni gjorde slut på, rätt mig om det var fel, 600 liter is.
Ja, vi räknade på något sånt där. Vi hade ju liksom konstant, hade vi varje påse var på så här, mellan 5 och 10 liter. Mm. Så bara hällde på is liksom på dig. Och det hade du ju tillgång. Alltså du verkligen, du nyttjade det otroligt bra genom att liksom så här, ta en isvattenflaska och kyla ner i huvudet. Mm. Du duschar ju verkligen så här huvudet hela tiden och försökte undvika att bli för blöt kring, ja. Men, midja och ner, om man ja. Säger. Så det gick åt enorma mängder is. Utan det så tror jag inte att, då hade man behövt att snudd på gömma sig i den varma provet. Ja,
precis, jag tror det.
Det är en sån kostnadspost i den här budgeten.
Ja.
Man får räkna med 600 liter is också.
Ja, precis.
Som ska köpas, för det är ingenting ja. Du tar med dig.
Nej, det är precis det, så där.
Det är ju så häftigt. Alltså, varenda mack har en sån här isdepå.
Mm.
Utanför. Varenda mack hade verkligen så här is på påse. Så det var aldrig ett problem att hitta is.
Då man hittar då och då i på ICA i Sverige eller Willys liksom, som kan köpa så här 10 liter i en plastpåse liksom. Men
det var
överallt.
Överallt. Ja. Precis överallt. Genom hela USA med. Det var inte bara i öknen. I öknen så var de på insidan, men annars var de verkligen alla de var på utsidan överallt. Mm. Öppna en sån liten frysbox och så tog man ett par påsar. Så det var så okej. Okay.
Det är ändå typ 3-4 badkar med is som man bara
ascoolt. Ja, ascoolt. Men vi går in och frågar där. Vad var, alltså så här, det här är ju en otroligt häftig resa. Du minns ju givetvis en hel del och mycket så här passerar förbi. Men det vackraste och häftigaste, och så här, vad var den starkaste minnen från resan?
Vackraste skulle jag säga soluppgången efter att ha sovit och så kommer ut i Monument Valley.
Ja,
ja.
Det var stört fint.
Ja, det var stört fint faktiskt. Och just det, få ljuset av en sån bred orange soluppgång liksom.
Mm.
Och de här olika bergsformationerna som man sticker upp, och Mexican Hat, den här stenen som ser ut som en mexikansk hatt som ligger och balanserar där bara.
Coolt.
Och så fin asfalt där också.
Just det.
Ja.
Så allting gjorde väldigt en bra upplevelse.
Ja. Ja. Ja, men för er som lyssnar så är det så här, det är typ där Forrest Gump springer i filmen. Han är extremt skäggig. Och den miljön är verkligen, det var som en kopia av det verkligen. Ja. Alltså, de här så liksom
Grand Canyon-bergen i sidorna och liksom varmt men inte överdrivet varmt. Och liksom.
Nej, precis. Mm. Lite svalare. Eller inte 40 plus, vi var typ 35.
Mm. Ja, precis. och det är långa, fina utförsbackar. Ja. Där fanns det nog riktigt bra supertrack faktiskt.
Ja. Vad var högsta hastigheten? Vad nådde du? På din enhet.
Jag har inte kollat själv, men jag var ju uppe i 63 någonstans där. Men så att jag tror 108 kanske.
Ja, kilometer i timmen.
Och bara rulla.
Ja. Ja, vi såg flera gånger 60 miles per hour satt bakom dig, så att säga, över 100 knyck liksom.
Ja, det är ändå sjukt.
Det är
du har ju en gång i tiden, för att spåra tillbaka väldigt långt, så har du ändå jobbat eller varit proffscyklist eller
liksom, ja, men,
mer eller mindre liksom, inte på World Tour nivå men ändå
svensk
nationell proffsnivå liksom, så att du har ändå ganska bra erfarenhet av cykling.
Mm.
För det är ändå, det ska mycket till att våga ligga i 100 km timme plus utför på en cykel. Alltså, det ska väldigt mycket till.
Och då, för att komma upp i det så får också ligga i supertack.
Ja, ja.
Så det är det som gör att man kryper ihop på ramen och bara ligger där. Och så kör. Ja. Kör go-kart.
Tittar upp med ögonen bakom styret.
Ja, lite så. Liksom. Ja.
Ja, det var en syn. Det var ett par ställen. Jag minns inte om det var när vi gick ner till Borrego Springs eller när det var, men det var, du hade såna enorma kastvindar också. Det var sand på vägen och kastvindar som kom ganska plötsligt.
Mm.
Och där såg man att du liksom, vi verkligen fick kliva upp i supertacken och bara så här,
hanterade här, liksom.
Det var det läskigt, för du kunde verkligen, det var du över hela vägbanan.
Ja.
Så. Som tur var det så väldigt lite bilar. Mm. Och det, precis, nästa fråga, trafiken. Hur upplevde du den?
Väldigt positiv. Jag hade ju liksom förhagor om att det skulle vara liksom
shotguns och,
ja, men shotguns och rednecks och liksom allmänt sådär. Ja, men att det finns ju, alltså det är ju ingen som går eller cyklar i USA.
Nej,
och det
var
det
ju inte.
Det stämde ju liksom.
Ja.
Men det, och så när man kom dit så såg man att det fanns cykelbanor. Mm. Men det är ju ingen som använder dem, men det fanns cykelbanor. Mm. Och de fortsatte ju finnas hela, det var inte bara Kalifornien, utan det var ju hela USA.
Ja.
Förvånande. Men att det, jag tror jag kanske hade 5 tutningar på mig på hela de här 500 milen.
Ja. Ja.
Jag har ju fler på vägen till Sikon från jobbet.
Alltså jag
ska en vanlig pendling så tutas det ju mer på mig på cykelbanan.
Ja.
Vilket är helt stört.
Ja.
Så att, och att, sen kör de, precis som i Polen, som stryk. Alltså det är full gas. Ja. Gärna drar de här blå dieselmolnen från truckarna liksom och bara brrm, och liksom så här, nu ska vi ha blå rök liksom, och tycker att det är vad kul det här är.
Ja.
Alltså det är kul när man sitter och andas in det väl. Men de gör det, och de gör det snyggt. De bara går ut på sidan och bara blåser. Och likadant lastbilarna går ju fortfarande 100. De bromsar inte in någonstans. Men de tutar lite innan och de bara boom, blåser om. Mm. Så att det liksom känns ändå ganska tryggt. Så länge jag håller mig på min kant så är det lugnt.
Är det bredare vägar än i Sverige?
Nej. Och inte mycket till vägren heller. Utan det är ganska tajt på sidan. Och rätt skräpigt. Mycket... Man undrar hur många lastbilsdäck det byts till i USA. Alltså. Det är ju inte kilometer som går utan att det ligger ett blåst lastbilsdäck.
Nej,
det överallt ligger kord och däck och trasiga bitar och liksom som är vassa.
Mm. Så det är någonting som ändå du fick hålla upp sikt utöver?
Hela tiden sitter och skallar. Och att beroende på vad man hade så man fick ha supportbilen bakom eller inte så vågar man inte riktigt ligga i bilväg utan man ska ligga på sidan. Mm. Och då ligger man ju i skräpet. Och sen så ligger och hålla koll på det och så bara så här kan jag inte köra för här är det full grusväg eller fullt glas. Mm. Och så hålla koll och så gå ut i bilvägen och så in igen och så hålla på liksom ligga och skanna.
Hur många punkor?
Två punkor.
Aha.
En där jag klantade mig själv och körde nästan i diket och körde på kanten. Och så en gång ute på motorvägen. Jag körde ju, jag tror att jag sammanlagt kan ha fått upp 70 mil motorväg.
Exakt.
Mm. Och då pratar vi riktig motorväg. Vi pratar femfilig 120 väg.
Och får man cykla på motorväg där?
Ja, man får ju tydligen det.
Ja. Det var till och med en symbol, cykel. Ja,
precis. För vi börjar ju en av dagarna med att så här, ut på motorvägen så bara så här, det här är ju konstigt.
Ja, det här
det måste ju snart vara klart. Och sen bara så här, kollar man i filen så bara, nej jag ska ju köra hela dagen. Jag ska köra 50 mil motorväg.
Ja.
Och bara upp och ner och ligga i den här filen. Och att där fick vi inte köra support bakom heller. Så, att så, här, så bilen fick ju komma in och langa på avfarten. Och så här, så bara upp och ner, ligga och köra motorvägen själv.
Ja, och det bara så här, där var vi, vi avskydde i langningsbilen. Bara så här, vad händer om någonting händer? Ja. Vi kan inte komma åt dig, kan köra tillbaka. Nej, det var väldigt, det var olustigt på riktigt. Var det.
Och vissa ställen så var det så här, då var det hyfsat sopat på vägkanten. Så det var ju som en fil på ena sidan om vita linjen. Så där finns det ganska gott om plats liksom och det gick att cykla där. Men sen, och då var det som vissa ställen så var det så och så var det ganska lugnt med trafik. Det var ändå fort men det var ändå hyfsat lugnt. Men på vissa ställen så var det ju så här, det var ju fem filer, bilarna bara blåste 120. Och jag märkte det efter på kvällen. Skallen var ju helt tom. Stressen av att hela tiden ha full motorvägstrafik i ena örat som bara svischar överallt. Och att det liksom på många delar var ju fullt bara grus och glas och bildäck som ligger i den filen där jag ska köra. Och ska jag göra någon annanstans för att köra på en bit av linjen. Och sen har man liksom lastbilarna kommer en halv meter på sidan.
Mm.
Och att liksom oddsen för att klara sig från punka och köra det där gruset, det fanns ju egentligen inte. Men
vi hade sån jäkla tur där.
Sån tur att jag, och jag tror att det var för att jag kollade nog för mycket på er då när jag såg inte langningen. För det var ju då jag punkade bakhjulet. Så jag missade nog att scanna av.
Ja.
Eller så var jag flaxlig. Men så en bakhjulspunka precis 500 meter.
Men du rullade in till oss.
Ja. Det var liksom så jag kunde bara rulla på framhjulet och bara sådär.
Nej, det var väldigt...
Vad hade du för däck?
Continentals GP 5000.
Ja, men de är ändå ganska bra punkteringsskydd i sig också. Liksom.
Riktigt bra.
Så,
det, så att de här två punkterna, en i Polen, det är det jag har haft på hela Sverige, Tyskland, Polen och det här. Det är väldigt många mil.
Ja, det
och det är väldigt många ruckigt raffa mil. Alltså.
Ja.
Så att, men de rullar, jag tycker de rullar bra för att vara så pass, liksom, de tål nästan allt.
Mm. Och de har ju, enligt Rolling Resistance, det finns ju som är hemsidan, Bike Rolling Resistance, de är ju väldigt bra.
Mm.
De är otroligt bra rullmotstånd och puncture proof. Mm. Eller inte proof,
men precis,
duktiga liksom.
Så det jag punkar dem på här, det får man faktiskt säga, ja, jag köper det.
Det 100%. Det
var, och då var det slanglöst?
Ja. Och när det blev punka så var det inget snack om att det var rejäla saker som gick igenom, för det var psss.
Det var en sån här snack som var inför vätterundan med. Jag cyklade också på GP5000 däck liksom och så här. Men ja, men kan du ha TPU-slang eller ska du ha latex? Men de är inte så punkterings... De tar punka lätt.
Mm.
Ja, fast det som går igenom de här däckerna, det spelar ingen roll vilken slang jag har. Går det igenom själva gummit
så
punkar alla slangar liksom.
Ofta är ju faktiskt såna här punkteringsvätska bättre då, för då kan ju såhär mikropunket täta sig själv, utan det är de här lite större som man verkligen måste antingen peta in slang eller plugga liksom.
Ja.
Så att det var ju, vi bytte bara däck liksom. Ja. Det var ju till och med ganska det punkade på. Det var ett av de här däcken som, alltså det var ju lite äldre också.
Mm.
Så att det hade kanske gått en hel del träning också. Så att, väldigt bra kvalitet på de däcken. Ja. Väldigt bra kvalitet.
Ja, bra. Vad var det för cyklar? Hade du tempocykel, någon bergscykel, olika typer av cyklar?
Ja, men precis. Så min bergscykel är ju en Trek Madon. Så det är ju egentligen en linje aerocykel. Men den passar mig så bra. Den är lite tyngre, men den är ruskigt lätt. Och sjukt snabb utför. Och så den som vanlig ren linjecykel. Och sen en Trek Speed Concept. Som, alltså en tempocykel.
Mm.
Och sen så hade jag en tredje cykel som extra reserv om jag skulle ha kört i diket och kraschat någonting. Så är den gammal.
Men som du aldrig behöver använda nu då. För jag gissar att du inte körde i diket.
Nej, så jag var nära.
Men jag tror att du använde...
Jag använde den en timme. Bara så här.
Exakt.
Mest bara för att så här, den cykeln har varit med på alla andra äventyr. Så här, jag vill ha cyklat lite på den.
Den ska också ha rullat i USA.
Det är lite så faktiskt.
Ja, precis. Det var ju egentligen, det var en extremt kort tur när vi bytte ut den igen. Liksom.
Så att, det är tre cyklar och... Ja, nu kommer vi tillbaka till den här budgeten igen. Jag har lite material med sig. Och somnade du någon gång på cykeln?
Ja, men det får man väl nog klassa det som att det blev.
Ja.
För det var konstigt år. Det var, liksom helt, det var lite annorlunda mot de tidigare. Då har jag oftast varit så här att jag har så här, nu kan jag inte hålla mig vaken. Och så jag håller på att kämpa i en timme med att liksom så där, hålla ögonen uppe. Men att det är fortfarande en kamp. Liksom det är nästan så att när kampen inte funkar längre, då får jag gå och lägga mig och sova. Här var det mycket lättare att hålla mig vaken tills det bara knäppte till. Och så var jag nästan i diket ett par gånger. Alltså det var verkligen bara shutdown.
Ja, du vaknade till då när du kom ut?
Ja, men precis. Alltså, och först man sitter och nickar i soffan. Och så här, i den nicken så märker man att oj då, nu sitter jag på och kör diket här.
Ah.
Och så får man bara, det var så jag körde de punkterna. Att jag liksom, jag vaknar upp i tid av att jag håller på att köra diket. Och så får jag bara sladda lite grann och så kör jag på kanten. Liksom.
Mm. Men,
så då fick vi, och eftersom det gick så fort där, då fick vi börja anpassa att när jag börjar vingla lite första, då får vi börja bryta tidigare. Liksom.
Ja, men exakt. Mm. Och det var också det som gjorde att vi liksom la pauserna tidigare på natten.
Mm.
Så liksom, vi märkte att det här går inte att pusha igenom. Vi måste nog lägga dem innan det blir så här. Vi ville ha pauserna igen runt 12-1. Liksom. Mm. Men i början så kunde det vara liksom, ah, men okej, du ska gå i mål vid 2-3.
Mm.
Och blev det då 2-3 så kunde det bli 4 för att vi behövde ta lite så här mikropauser för att säga nej, det går inte att pusha igenom.
Mm.
Så det var ändå ganska lätt att åtgärda. Men det var, jag såg det på det att det här var oväntat.
Ja, men precis.
Det gick fort.
Så här ska det inte vara.
Nej, exakt, det gick fort.
Och var det mörkt på natten där också?
Ja, absolut. Kolsvart.
Ja, det var kolsvart. För just nu här i Sverige så får vi ju knappt mörka nätter. Liksom.
Det är ju... Så det är skillnad. Så där från 9 så är det nästan svart.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Sen ljusen ändå förhållandevis 5, vad skulle jag säga. Ja, så det var lite bättre än om man säger Spanien eller där nere. Så det är verkligen så här 7-7. Liksom.
Mm.
Men det var definitivt liksom mörkt på kvällarna.
Mm.
Definitivt. Ja. Och rejält mörker.
Mm. Ja,
skador och skav och sånt där.
Ja, men så egentligen inget skav i rumpan, men däremot liksom blåsor av att ja, men så här, 4 dygns väta.
Ja,
det är liksom hårsäckar och sånt gillar ju att svälla upp och bli blött för länge liksom.
Ja.
Ihop då man ligger och nöter på den liksom. Ja.
Hur är röven i rumpan idag?
Ja, men den är helt okej.
Okay. Om du sätter dig på cykelsadel, vad säger den då?
Ja, men jag cyklade igår faktiskt. Jag lade upp en liten snygg bild på hur man cyklar i Mölnlycke när man ska till badet. Liksom. En stor tårtriangel under armen och en ring på huvudet. Och så men det funkade bra. Det känns ju liksom sådär. Men det är ju mer en liten ömhet. Liksom.
Ja.
Så det,
nej, inte mer liksom.
Nej. Så för nu har ju alla svullnader gått ner. Så det är, liksom, det är lite, ska ömsa lite hud kanske. Liksom.
Ja, just
det.
Men är du tillbaka till, har du semester? Är du tillbaka till jobbet och kör på som vanligt nu igen? Eller?
Softa till nu igår och idag. Men sen imorgon så är det jobb igen.
Exakt.
I 2,5 vecka.
Och igår och idag, men då har du mest spenderat tid i podd här,
ja,
och
podd här, intervjuer. Diverse intervjuer på med tidigare och grejer och sådär. Så att och packat upp väskor nästan klart. Så att,
Om vi börjar runda av lite igen. Så här, lite, vi har ju två frågor som måste ställa. Så här, det ena är, kommer du köra igen?
Mm.
Och det är en fråga som jag tror kan, den får du surra lite kring.
Ja.
Men också så här, vilka lärdomar, vi börjar med det här. Vilka lärdomar har du dragit efter det här äventyret? Om du summerar det här, Polen, Tyskland. Vilka är de här? Vilka stora lärdomar kan du ta med dig?
Oh, det var en bra fråga. Alltså, det är nog att läxan ändå var rätt bra gjord från Polen.
Mm.
Och, ja, men lärdomarna är nog lite av det här med sömnen. Mm. Att det finns liksom nyanser av den mer än vad man trodde. Liksom. Att man kan nog... Jag tycker ändå att vi var rätt coola som vågade... Alltså, vi kollade ju inte bara och gör som Strasser.
Nej,
de sover lite, men vi tror nog att det är bättre att sova lite mer och köra fortare.
Mm.
Och vi slog ju inget rekord, men jag tror att vi är inne på en väg som kan funka, för man får en väldigt mycket bättre resa. Om man kollade våran sömnstrategi mot Kaufman, så tror jag att han led så mycket mer än jag gjorde.
Mm.
Och jag kom ändå in fortare.
Absolut.
Så att liksom, så att där tror jag, där kan man, jag tror att man ändå kan göra mer. Mm. Man kan göra mer på var och när och hur man sover.
Och man kan ju också alltid bara cykla en gång till, för förmodligen så har man ganska mycket att lära.
Ja, för så är det ju att liksom, skulle man, och jag säger inte nej liksom, men för det, skulle man göra det en gång till, så är det ju, ja, men det är ju som allting annat, har man gjort det en gång så vet man ju såhär, aha, det var så här det kändes, Appalacherna var så pass, okej, okay, och det här början var så, då ska man göra så liksom, så kan man ju mycket lugnare, men också man vet liksom,
I Appalachien får jag nog säga att det hade vi en respekt för i bilen och tänkte så här, undrar hur tufft det är för Jimmy, hur bränd han är. Men nu väl kom dit så var det bara kloff, 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 kloff. Och så var det klart.
Ja, men jag kände mig rätt lugn hela tiden, för jag kände så här, det är ju inte min terräng egentligen, men det är ändå det. Jag trivs ju där och kroppen funkar bra. Och håller jag mig bara, och det gick ändå att hålla lagom av watt i den liksom. Mm. Det är klart, när man kommer så här 15-20% backar så får man ju ta i för att ta sig upp. Men nej, men jag var inte alls liksom bränd, så att det gick ju att köra. Jag kunde ju kontrollera dem liksom. Så att, och då är de ju roliga på sitt sätt.
Ja, absolut. Ja, men det syntes. Det, syntes. Det var aldrig någon sån här plågsam backe, utan man såg att du hade bra spin i varje 34-kasset. Men det var liksom en bra spin i varenda backe liksom. Så det var aldrig någon, inte från vårt perspektiv än, läskigt på något sätt.
Just ja, och 34 kan jag säga att mer lättare utväxlad.
Ja, just det, precis.
Klassisk 28.
Ja, 11-28 är en klassisk 28. Ja, liksom. Så nu var det istället upp mot 34. Liksom. Så det brukar vara en juniorutväxling kanske man kan kalla det för.
Så, liksom.
Förutom det fram där, hade du fortfarande 53-39, eller vad hade du där?
På bergscykeln 54-39.
Ja, du ser. Standard liksom. Eller där i kokan i alla fall.
Ja, precis. Just så det. Lite större på stora liksom. Och så 55 på tempocykeln. Det var ganska coolt där i de här åskvädren i Kansas, när de drev in, och först sidvinden och sen medvinden, att ligga, det var väl nästan 2-3 timmar som jag låg på stora, alltså 55-11, och varvade ur det liksom. Så där kände jag att jag vill inte trampa fortare, för det blir för hög kadens för mig.
Och farten var då liksom runt?
Det måste ju ha gått i 50 i alla fall.
Ja, 50. Verkligen,
I ösregnet och blixtrar till höger och vänster liksom.
Ja, du hade ju sån, vi hade sån, det hade ju faktiskt tur.
Ja.
För att vi låg precis mellan två stycken jättefronter. För framför oss, det var ju supportbilen. Och där var det liksom hagel som var som golfbollar. Mm. Där liksom mediateamet behövde ta skydd. Så att vi, och precis när vi kom fram där så upphörde det.
Ja.
Så att det gick regn på det och lite så här, men du fick aldrig det här.
Inte det hagligt och det.
Nej, och det är ju det som är Kansas. Så vi såg innan, dagen innan, det är vilken väderapp som helst. Och bara kolla hur Kansas ser ut idag. Så här, i lite olika perioder så är det liksom fronter som möts. Och det är det tornadoskår. Och ja, men det kan vara en otrolig oväder. Vi hade kantvind. Mm. Kantsida med.
Ja, den kantvinden där. För jag körde ju kapp, tror jag, 5 mil på Kaufman. Från att jag började in i medvinden, sidvinden. Och sen tog honom, och sen så blev det nästan, jag tog 5 mil efter också.
Ja, exakt.
Så det blev ju en riktig sån, så här, det där var min terräng liksom, platt och fort och mycket vind. Men när, precis innan jag kom ikapp honom, den kantvinden, det var helt absurd. Ja. Det var verkligen, alltså nu hade jag 808 på, men det var precis vad jag liksom, man ligger och parerar hela tiden och surfar på den och gick av bra fart, men... Det var hård sidvind alltså. Ja, jag fattar att han inte riktigt trivdes i den.
Nej. Hade du diskhjul med det också?
Ja, som vi körde med i början. Men sen så bytte vi bort det, för att dels lite med vikt, men också att för att få upp cyklarna på taket så finns det ju inget hål att spänna fast i.
Nej.
Så måste man spänna. Det tog jättemycket tid.
Ja, det var väldigt,
så det var väldigt så här, och
cumbersome.
Att, och framförallt då när den skulle upp och jag, om det var direct follow, så att bilen var tvungen att ligga bakom mig, då kan ju inte de pippla med det och jag sticker iväg. Och då som tar det ju så här några minuter, och det är så här, det går inte att göra det fortare, men det tar några minuter att få upp den. Och så här, men tar man 808 så går det bara
kloff.
Då går det kloff, så är det på.
Ja,
så det är så här, så då, ja, det är ihop med vikten, så här, det är inte värt det. Det är så fort kör jag inte. Så att, det borde man ha tänkt på tidigare. Men det, vet man till nästa gång.
Ja, lite lärdomar ändå. Men för oss som satt även där i följebilden, för så här, det var väldigt punkan, det kom du in till oss snyggt och, snyggt och trevligt. Inga olyckor att egentligen hända. Du var nere i diket en gång, men du kom upp. Så att så här, det var... Vi hade lite tur också på vår sida. Ja. Som sagt. Och det är ju en sån här, följebilen fick punka, men det var en grej som lagades med lite så här, med lite vätska. Så att som tur var, det kunde gått... Det fanns många situationer som kunde gått åt skogen liksom.
Även följebilen åkte på...
Följebilen fick en punka, men då hade vi tur. Alltså, då var det ganska, det var ju bil 2 kunde komma upp och bara bli följebil. Så var det som är syftet med den.
Plugg och punkaskum på den.
Och, plugg och punkaskum, och sen så åkte vi när den, åkte den in till verkstad, bytte däck, och sen så körde den i kapp och så blev det en ny följebil igen. Ja. Så här, de här eventualiteterna som kom lyckades att lösas. Så att, och det var egentligen ett par nätter, det var sömn, det var lite utmaning, men det hände inte några stora grejer liksom. Så att säga, allt som allt, alltså var så här, jäkligt, som du sa där, läxan hade ni gjort, verkligen. Du och Mattias som är liksom mastermind bakom det hela, räknade mycket på det. Men det gick bra faktiskt.
Nej, det var lite för när följebilen kom upp där någon av gångerna, så jag bara...
Exakt, det var du som hörde.
Ja, jag var så här, hörni, det är någonting om höger fram. De bara, Gör det? Jag bara, ja faktiskt. Mm. Sen när de kollade så satt det ju ganska stor grov skruv rakt in i däcket.
Exakt.
Så det var liksom han bara...
Ja, och du hörde det, men du hade du musiken någonting i öronen? Eller?
När det var sent på natten. Så ja. Liksom verkligen för att när jag skulle behöva hålla mig vaken eller få igång drivet igen. Liksom.
Ja.
Men jag fick bara ha det i höger öra. Så att liksom, skulle jag stoppa in musik fick jag ta ut radion. Mm. Vilket gjorde att jag hade vänster örat fritt hela tiden. Så du hörde ju hur bilen lät. Liksom.
Ah.
Mm.
Just det, för du ville ju höra utåt mot trafiken.
Ja. Om det skulle jag tror att det var det som var regeln. Liksom, att det är därför man ska ha det så. Liksom.
Mm. Ja. Men vi spinner tillbaka till frågan då som du ställde innan. Kommer du göra det här igen?
Ja, just det.
Det skulle du fundera på.
Ja, jag har inga planer, men det är inte alls omöjligt.
Nej. Du ska bara hitta några 100 000
till. Ja, men det är det, liksom. det är, nu är det ju liksom egentligen ett uppbäddat för att kunna göra. Det är ju...
Men vad är det som driver det då?
Ja, då? I sådana fall så är det ju för att sätta rekordet.
Ja. Då ska du sätta rekord på den här banan. Liksom. Ja. Då ska det vara under 8 och 6 timmar.
Ja, men jag tror att det är så. Ja.
Jag tror att det är som
för då skulle det vara det som är målet. Liksom.
Just det, ja. Just det.
Behöver du kapa i alla fall en 12 timmar helt enkelt.
Så det är en rätt bra utmaning.
Ja, det är absolut. Det är absolut. Men långt ifrån är omöjligt skulle jag säga.
Ja, men, faktiskt, jag tror faktiskt att det skulle kunna...
Jag tror att det finns...
Det är tufft, men det borde kunna... Om man kollar på hur det kändes, hur det funkar och vad vi gjorde och sådär, att liksom, vi skötte oss jättebra, men det finns ju saker att göra.
Så ja, men det finns det.
Och det finns det alltid.
Går du att hitta 12 timmar, 13 timmar någonstans? Det är, ja, tror eller det. Kanske ännu mer. Ja. Inte i sömn,
nej,
kanske?
Nej. Ja, kanske lite i sömn om man sådär. För det känns som att sömnen kan vara upp och ner.
Mm, ja.
Och det borde inte behöva sovas mer än så här.
Nej, precis. Jag är nog inne på exakt det. Utan att gå allt för konkret i podden här. Så tror jag att det finns. Man kan laborera lite med sömnen. För det var någonting som du märkte där efter ett par dagar. Att här, plus det kan vara lite svårt att somna in någon natt.
Precis. Så man ska liksom hantera sömnen på ett annat sätt kanske. Ja, precis.
Så att det fanns lite där. Och sen fanns det lite grann med... Alltså ni hade en fantastiskt bra nedkylningsstrategi hade vi. Men även den kan ju slipas på med lärdomarna som får här. Hur kan man göra det ännu effektivare?
Mm.
Och sen är det väl alla yttre, om det är ett år det kan bli ett rekord eller inte beroende på hur vindarna ligger, vilken temperatur det är, om du får ett år då det inte är värmebölja och du har superfina vindar så finns säkert mycket att hämta i sånt man inte själv kan styra över.
Precis.
De är så svåra att planera.
Ja, det är så.
Nej, de får man bara. Då blir det ett sånt här skit och det blir motvind i Kansas och bara säga ja, då suger det. Liksom.
Ja.
Så nu var det bra förhållande, men det var inte perfekta.
Nej.
Så att man säger igenom det. Så att det var så att det här var något ganska standard då sett i vindarna. De kommer från söderut liksom hela tiden. Så att ja.
Ja, det är imponerande. Jag tänkte, nästa gång du är med i podden, du kanske du har kört igen.
Jag vet.
Exakt.
Eller har du någon annan tävling nu? Som är en av de sista frågorna. Någon annan? Något annat ultracykellopp?
Nej, det är faktiskt rätt, känns ju väldigt ovant med det på väldigt länge nu som jag inte har. Jag har som inget sådär, jag har ingenting planerat framöver.
Nej.
Är
inte det skönt?
Rätt skönt.
Det kan vara skönt.
Ja, ja. Bara att träna för att såhär, låta det växa fram någon sån här en utmaning i huvudet.
Mm.
Men du kör ändå fortsatt med cykling, du kommer inte bara springa eller åka skidor eller simma?
Cykling, lite löpning dyker alltid upp sådär, men cykling framförallt.
Mm.
Nu ska vi ut i skogen och cykla.
Det är så.
Ballacha.
Mountainbike?
Mm.
Ja.
Mm-mm.
Bort från landsvägar och kört i 500 mil.
Ja, men precis.
Så det blir ut i skogen.
Det kan bli till landsväg också. Kanske dyka upp på några så här klubbträningar. För nu kan jag ju liksom lyxa till och tillåta mig att göra det. Liksom.
Mm.
Inte bara följa planen.
Nej, precis. Mm-hmm. Ja. Du, Jimmy, det har varit jättekul att få prata med Ram. Det var fantastiskt kul att även få medverka. Tommy, har vi missat någon fråga här nu till lyssnarna hemma?
Nej, men jag tycker det har varit kul om du cyklade Vätternrundan. Nej, jag tror inte. Vi har nog med alltihop, känns som. Det är ingenting jag har missat. Man kan ju följa dig på Instagram.
Jag kan säga så här, du har ju faktiskt varit med. Du var med i rekordförsöket runt Vättern för 2 år sedan.
Mm.
Och då blev ni 7-12 något sånt där på den nya banan där i hokarna, precis bakom norrmännen. Så du har ju kört runt Vättern ganska fort i grupp.
Mm. Ja, precis. Och var med och kört 6:36 ett gäng gånger.
Ah, du var där också?
Ja, precis. Att jag var med, jag är så gammal nu, så att jag var med de här första rekorden var ju med och satte och sådär. Och de här första grupperna man försökte jaga 6:30 liksom.
Ja.
Så att när jag var med 19, då var ju det liksom sådär, men du får väl haka på igen liksom.
Ja, just det.
Så att, massa husrenovering emellan.
Ja, du har ju som sagt, du har ju cyklat över 25 år här nu, mer eller mindre. Du börjar ju lite senare än många andra liksom. Men så nu är du 44?
Ja, precis. 45 år sedan,
bra cykelkapaciteten då liksom. Och framförallt så håller ju kroppen ihop för ultracykling. Det är ju stabilt. Mycket cykling genom åren. Och, det är imponerande. Vi kommer säkert ha med dig någon mer gång också framöver.
Ja.
Men jag tror inte jag har några mer frågor faktiskt.
Nej, men då är vi så. Då tackar vi för dig och så ni som lyssnar på återhörande. Ja. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Tjo.